Kylskåvalinde, en podd om invändningar. Hej Jenny.
Hej Bo.
I den här podden pratar vi invändningar.
Ja.
Och vi har gjort ganska många invändningar har vi gått igenom. Mm. Och nu kommer vi dit där det är liksom invändning mot att göra jobbet som det egentligen ska göras, men kanske inte invändning mot metoden.
Ja, just det.
Jag, i den invändning du har med idag, eller hur?
Ja, men det stämmer. Mm. Och den här invändningen handlar om, ja men alltså, den här personen vill veta allt om personal, så vi säger ingenting.
Ja, det är ju jättespännande.
Ja.
Ja.
Och har du stött på något liknande? Och hur brukar du i så fall liksom börja när du möter
alltså det? Det handlar alltid om personer med autismdiagnos. Det är viktigt att säga. och det som är väldigt socialt intresserade.
Ja.
Och har, alltså det blir ett högt grad av det vi kallar extraversion eller utåtvändhet. Som är en personlighetsfaktor. Men har väldigt stora kompetensbrister när det kommer till social kompetens.
Yeah.
Och det betyder ju att det blir lite knasigt. Och det är ett sätt att försöka navigera socialt. Det är att kunna allt om alla.
Mm.
Jag för några år sedan där träffade jag på en kvinna. Jag hade träffat för 10 år sedan på ett boende. Mm. När hon såg mig så sa hon: du heter Bo och din fru heter Susanne och ni har 6 barn.
Ja. Yeah.
Det kom hon ihåg sen förra gången, ja.
Mm.
Och det är liksom det hon kan kommunicera socialt. Sen tar det slut där i hennes förmåga.
Just det.
Alltså så därför måste vi ju liksom förhålla oss till att ska vi fylla hennes liv så ska vi ju faktiskt fylla med social information.
Ja, ja.
För det är ju det som är stimulerande för henne.
Just det, just det.
Det så tänker jag.
Mm.
Sen är det upp till var och en hur mycket man delar.
Mm. Mm.
Alltså för det är ju mycket möjligt att man inte vill dela allt. Alltså, så är det ju. Jag har barn som inte visar bilder på sina barn på sociala medier. Mm. Det är ju ett val man tar.
Mm.
Och det är ju klart, det får man ju absolut ta.
Mm.
Så är det, men att man liksom förhåller sig till att vi bestämmer hur mycket vi berättar.
Ja.
Och där har vi faktiskt en liten grupp som är besvärlig. Vi har de som har en tendens att fokusera på en i personalen.
Mm.
Och där kan beteendet bli stalker-aktigt. Och där vill vi ju inte ge för mycket information.
Nej.
Alltså, de kommer ju kanske söka upp dig privat och så. Och det kan bli väldigt skrämmande för familjen och så. Så det kanske inte vi vill. Men de här andra där det liksom är att jamen, han vill veta allt om alla. Mm. Jamen, då bestämmer vi oss för, vad är det vi berättar? Och som personalgrupp tycker jag man kan bestämma sig för det.
Just det.
Så vad är det vi allihopa kan gå med på? Mm. Får någon berätta mer om de vill? Ja, det får de.
Ja, för det tänkte jag det just nämna. För den frågan brukar komma också. Men att vi har, är det okej att vi gör olika? Kan jag berätta vad jag liksom, hur många barn jag har och vad jag tycker om att göra på sommaren och vad min favoritfilm är? Men att någon säger, jag vill inte berätta något. Kan det vara olika?
Det kan vara olika, ja.
Ja.
Absolut, det kan det.
Just det, ja. Just det.
Men när jag tycker ändå att vi kan bestämma oss för någon sorts grundnivå.
Yeah.
Sen är det inte ens säkert att det behöver vara sant det du berättar.
Nej.
För det här är sällan personer som har förmåga att kolla upp det. Så just du kan ju liksom välja och säga, vad är det för bild jag vill ge? Det tycker jag är helt okej.
Yeah.
Det är en risk. Om det är en person som tar reda på det, då är det en risk. Alltså, så är det, då kan du sabba din relation.
Yeah.
Men annars är det ju liksom ingen fara, tänker jag.
Just det. För ja, men precis, det håller jag med. För det brukar jag också säga, att man kan ju faktiskt välja vad man vill berätta. Och det finns ju saker som kanske inte är osant, men som inte på något sätt är varken laddat eller som jag känner, det är inga risker att jag berättar.
Mm.
Jag brukar ta exempel att jag råkar älska väldigt mycket alltså folkvagnsbussar. Den äldre typen, och så mycket så att jag kan till och med alltid med mig en liten folkvagnsbuss i min väska för att få lite good feeling när det behövs. Det är ingen risk för mig.
Nej.
Att berätta det. Men däremot har jag sett att det har gjort att det har blivit ganska roliga samtal och någonting att hänga upp på. Vem är den där Jenny? Ja, men det är ju hon som, eller vet du vad jag såg? Jag såg en gammal bil, den skulle du sett och sådär. Det är inga risker med det. Men däremot finns det väldigt många saker som jag inte skulle berätta.
Ja.
För det finns, och det finns inte heller riktigt något värde i för varken, ja, inte minst mig själv, men inte heller för personen jag arbetar med att veta det där. Det kan ju kanske bara tynga personen. Och det kan ju till exempel vara saker som oroar. Jag behöver inte berätta för dem jag jobbar med att just nu är min anhöriga sjuk eller vad det kan vara.
Nej,
jag är
precis.
Orolig för min pappa. pappa. Eller, det blir så här, då blir det liksom, vad fyller det för funktion?
Nej, det är absolut. Vi ska inte försvåra livet för personen.
Nej.
Men just den folkvagnspussen är ganska bra sak att berätta. För det blir väldigt mycket dö i den personens liv.
Ja.
Och då har ni något som ni kan snacka om och så vidare. Det är en jättebra sätt att lösa det på, tycker jag.
Ja men precis, precis. Ja, så att... Ja, det händer faktiskt att jag får ibland, så när jag, dels som jag möter på någon person jag har jobbat med tidigare, så brukar det vara ibland det första man pratar om. Ja. Tjenare igen, har du sett någon folkvagnsbuss nyss och sådär.
Ja,
och även gamla kollegor som skickar något meddelande någon gång när de passerar någon sådär, så ja. Det är lite roligt.
Ja.
För det är ju också det här lite grann med relation och samspel och att jobba nära en annan människa och vara liksom ett stöd i livet och vardagen utan att ha en relation. Det blir ju väldigt problematiskt.
Det blir väldigt problematiskt.
Så om vi tänker att den här personen vill veta allt om oss personal, så vi säger ingenting. Okej, men hur ska vi då bygga en relation? Det är ju det som är den stora risken.
Ja, ja, och när vi tänker helt vanliga människor utan funktionsnedsättningar, så bygger relationer ju på många olika informationer om varandra. Och det kanske inte vi behöver här, utan det gäller att välja ut vad räcker för att skapa den här relationen.
Precis, precis.
Det är liksom, och sen tar vi det där. Och är det en person som är väldigt på, då hittar vi rätt nivå. Jag tycker själv att det är ett problem. Alltså, det enda problemet det är när vi får det här stalking-beteende. Men där är det så väldigt tydligt att det är intresse kring bara en i personalen.
Ja.
Och det kanske vi ska snacka om också, för man blandar kanske ihop de två.
Jag tror att det kan säkert vara så att man någonstans kanske man har hört talas om eller kanske har varit i en situation där det blev just specifikt kopplat. Det kan ju vara det.
Ja. Ja. Och det är ju inte också personer med autism, men personer med, som har ett väldigt särskilt beteende, att specialintresset blir kring en person. Och det kanske till och med blir att man är kär i den personen. Och man börjar misstolka signaler, för man är inte så duktig på att tolka signaler.
Nej.
Och sen plötsligt så, det som händer, det är egentligen att den personen, som är oftast inne i personalen, börjar få ångest när man tänker på jobbet, och då blir den sjukskriven. Det är det som är det största problemet, tycker jag.
Just det.
Och det händer ju till exempel också om personen söker upp ens hemadress och såna här saker.
Mm.
Och vi brukar lösa det genom att flytta på folk. Alltså antingen på personalen eller faktiskt på personen.
Mm.
Men den personen kommer ju alltid att skaffa en ny intresseperson.
Just
det. För det ligger ju till personen, och därför måste vi ju liksom fundera på, när vi har en stor personalgrupp, när vi ser det börjar uppträda ett intresse som blir lite specifikt för en person, så åker den personalen och jobbar i en annan del av verksamheten ett tag på 2-3 månader och sen lite tillbaka. Där kan vi oftast hålla det på en lagom nivå. Det är så. Och den typen av person berättar vi ju gärna privat. Alltså sådana saker som folkvagnsbussen är jättebra.
Mm.
Men inte hur många barn vi har, vem vi bor ihop med och var vi bor och så. Det blir liksom inte bra.
Nej,
det kan bli väldigt fokus. Ja.
Just det.
Och den typen av relation kan ju ofta sluta i att personen agerar ut. Eftersom man inte lever upp till personens förväntningar.
Just det, precis. Och som du beskriver det, att man som personal såklart kan vi förstå att man får ångest om man är första gången. Man vet inte, man har inga verktyg för hur ska man hantera det. Nu känner jag att den här...
Ja.
Brukaren är väldigt, väldigt fokuserad på mig. Det är ju att vi kan trassla in oss. För det kan jag, när man börjar så där. Nu har jag inte direkt jobbat så mycket med det. Det har varit rent det man kallar för stalking. Men det har varit liksom någonstans i början där när man känner att men hur ska vi göra? Hur ska jag svara? Vad ska jag svara på alla de där frågorna som jag känner är jätteprivata? Det är ju att jag brukar fråga, vad har du svarat hittills? Och där får jag just det med ångesten bekräftat ganska snabbt. Ja. För man trasslar lätt in sig.
Ja.
Och blir liksom alldeles för obegriplig och luddig i sina svar.
Ja.
Vilket inte på något sätt skapar ett lugn, utan det blir liksom ännu mer pusselbitar som jag får och som jag kanske bara vill få reda på. För att,
Jo, och sen triggar det ju en väldigt existentiell ångest hos oss. Alltså, jag tänker att det jag tycker är roligt, du har också gjort studier 3 kurser.
Ja.
Och där frågar man det här med hur jobbigt är det att bli biten till exempel.
Ja.
Och där visar sig ju fler gånger folk har blivit biten, jo jobbigare är det.
Ja.
Medan hur jobbigt det är att folk kastar med bajs, jo fler gånger folk har kastat med bajs, ju lättare blir det.
Ja.
Ja, så det här med bett, det är alltså något som blir svårare och svårare. Hur flera gånger man blir biten. Och det handlar ju om att vi har levt som, vi kommer ju av en lång evolutionär historia ända tillbaka till vi var i havet.
Mm.
Och under den historien där det har blivit biten, det är fan inget bra.
Nej.
Alltså, och det har blivit jagat är fan inte bra heller.
Nej.
Så de två är sådana existentiella ångester som vi har en tendens att trilla dit på.
Mm.
Medan alla andra kan vi liksom exponera för.
Just alltså, det.
Ja.
Mm. Det är
för de är lite irrationella.
Mm.
Men de här är inte irrationella. De är fullt rationella i en evolutionär kontext.
Just det.
Ja, alltså, och därför så blir ångesten så stor, och då blir personalen sjukskriven. Alltså det är det som händer.
Mm.
Och det är därför det gäller att bryta den snabbt.
Mm.
Alltså innan det får sådana uttryck så att personalens ångest blir för kraftfull.
Just det.
För den går inte att kontrollera.
Nej.
Det räcker inte att få samtal på Previa. Alltså det gör det inte.
Nej.
Utan här måste vi göra något aktivt. Men det är som sagt en väldigt, väldigt sällsynt, och där är det just intresse kring en person.
Mm.
Och det är något annat än den invändning som heter han vill veta allt om alla.
Just det.
Det är något helt annat.
Mm, just det. Mm. Mm. Så att det vi kan konstatera är att det behöver inte vara lika. Och
nej,
att en hel personalgrupp behöver inte bestämma exakt vad man delar med sig av.
Mm.
Men det är bra om vi tänker att eftersom relation är något som vi behöver ha när vi jobbar med människor. Mm. Både för att kunna liksom skapa den där tilliten. Men också för att liksom ha någonting att vara sociala kring. Alltså någonting, ja, att liksom lite socialt småsnack eller så, va, på mm. något sätt. Att man funderar på vad kan jag dela med mig av. Och gärna testa, brukar jag säga. Testa, prova med varandra.
Ja.
Fundera lite grann. Och vi kan väl testa här tillsammans liksom, i arbetsgruppen. Ja. Fundera på vad du skulle kunna dela med dig av här. Och så prova och så se och få lite feedback från dina kollegor. Att men det där är ju helt okej att berätta.
Ja.
Och,
ja, jag brukar tänka de där böckerna man hade när man var 10 år gammal.
Just det, mina kompisar eller mina vänner. Eller vad
ja,
det
var? Precis. Det var liksom älsklingsfärg. Det var ganska såna här enkla frågor. Liksom.
Just
men som, alltså, kan vi ta en sån som... Alltså, för det räcker för att skapa relation för en som är dålig med relationer. Det har lite specifikt om varje person.
Just det.
Och det är ju inga sådana viktiga,
nej,
djupa grejer.
Nej, det är liksom jättebra, ja, faktiskt. Mm. Precis, inte alls dumt.
Nej.
Min favoriträtt, min favoritfärg, minns jag var med, ja, ofta de här sakerna. Det är, ja, ganska ofarligt att berätta.
Det ofarligt?
Ja, visst.
Ja, vad gäller det för musik skulle man kunna skriva? Och så. Ja, alltså,
ja.
Sånt som liksom bara hjälper till att skapa en bild av personen som... Som gör att det blir variation i
just
personalgruppen.
Det.
För det är ju det personen liksom behöver.
Ja,
alltså, men det handlar ju inte om just personlighet eller, och livsstil. Och så behöver vi ju inte gå in på. Liksom.
Nej, just det. För det är klart att någon som söker, som du började nämna där, att det ofta är liksom personer på autism,
ja,
inom autismfältet. Och det är klart, söker man då så ser man både intresserad, men man vill också få social kontakt. Alltså mm. man vill docka i varandra på något sätt. Och att då bara uppleva att alla bara på något sätt försöker hålla en så långt bort som möjligt.
Ja, det blir inte bra.
Det blir inte bra alls.
Nej, jag kallar det jobba med ryggen till. Alltså ah. det blir också en det blir också en existentiell ångest.
Ja, ja.
Folk känner ju att jag finns inte.
Nej.
Alltså när alla har ryggen till mig, där upphör jag med att existera.
Just det.
För det är den upplevelse man får om man har en väldigt utåtvänd personlighet.
Ja.
Och man blir ignorerad. Det är jättesvårt.
Ja, just det.
Så det måste vi ju verkligen skydda personen ifrån.
Ja. Och sen en liten grej tänker jag som kan vara väl värt kanske att lyfta upp i det här. Det är ju att sen när vi då delar med oss av favoritfärg, favoritmat, om vi gillar hårdrock eller om det är punk, vad vi nu väljer, va? Att vi håller det inom den, liksom de ramarna för vad vi tänker. Det här är inte någonting som ökar risken för att jag ska börja och tänka så att. Om du bor nu då är en brukare som jag jobbar med, så att jag bara förväntar mig att du ska liksom förstå att det här tycker jag är jobbigt, för jag har ju sagt till dig att jag tycker att det är skitjobbigt när någon gör eller säger vissa saker.
Mm.
Det är en del av vad jag och Jenny som person tycker är jobbigt. Då vill jag att du brukare ska anpassa dig till det, så att när jag kommer in i din lägenhet så ska du, för det är ju en risk att vi börjar tänka att nu har jag delat med mig av någonting som jag inte gillar.
Mm.
Och då måste du anpassa dig efter
måste
det.
Måste du ta hänsyn.
Ja.
Det kommer inte att hända. Det finns ju en orsak till att man bor på ett boende eller har en diagnos.
Ja, ja. Men tyvärr kan jag se lite grann att det blir så där. Att det kan, man kan hamna lite snett ibland. Så det kan vara bra att lyfta upp att det är en bra tanke att ha med sig när man funderar på vad kan jag dela med mig.
Ja.
Du får tänka så att det inte är någonting som du skulle kunna bli besviken för att nu har jag sagt det här till dig. Och du ändå så pratar du om det värsta jag vet till exempel. Ja.
Men det kan vara väldigt effektivt.
Är det oerhört bra sätt att få igång ett samspel med krut i, kan man säga.
Ja, absolut. Och det blir, jag har en gammal kompanjon och jättebra kompis som heter Leif i Danmark.
Mm.
Och han är också psykolog. Och han och jag startade psykologkompaniet ihop för många år sedan.
Mm.
Men han pratar väldigt mycket om detta. Att risken med att bygga det, allting på relationen, det är att i en relation kan man bli sviken.
Ja.
Oh. Mm. Så vi måste liksom förstå att relationen är inte en vanlig relation.
Nej.
Så det är också därför att det funkar jättebra med den här Mina kompisar boken nivå på vad vi vet om varandra.
Just det.
Alltså för då kommer vi inte att ställa dem kraven.
Mm. Nej, precis, ja. Precis. Vilken idé jag fick nu när du säger Mina kompisar, jag har inte tänkt på den boken. Tänk att bli erbjuden att få ha en min personalbok med vissa frågor som man, det här är okej att ta reda på.
Ja, precis. Ja.
Det är ju fantastiskt, alltså, alla vill inte ha det, men de som vill ha det.
De som vill ha det, ja, precis.
Jag ska släppa in dig i mitt liv. Ja. Där finns vissa, kan du vänligen svara på de här 6 frågorna först så att jag får en bild
precis.
Av. Och jag tänker att det också finns många andra fina bieffekter av det. Att det kan man också hjälpa mig att komma ihåg vem Jenny är och vem Bo är. För att jag får upp en visuell bild av den där konstiga personen som älskar den där maträtten som jag tycker är förfärlig. Men, men jag minns åtminstone vem hon är.
Ja, precis. Ja. Och vi blir lite olika för personen. Och det tror jag är viktigt också.
Ja, för vi har ju ibland också, och det är ju också främst upp. Min erfarenhet på autism inom människor med autism då, där det finns en risk att man ändå får någon slags etikett eller vad man ska säga som kanske inte alltid är så angenäm, att man är den tråkiga eller den, den att man är den gamla eller man är den, vad det nu är, va? Och då kan man ju liksom lite grann jobba förebyggande där också, att det finns andra sätt att också liksom benämna och komma ihåg vem som är vem och hålla isär.
Precis.
Ja, vi får fundera vidare på den där, min personalbok. Alltså.
Det är jättebra.
Ja. Ja, men vi nöjer oss så länge. Ja. Tack så mycket för det här samtalet, Bo.
Ja, tack själv. Tack.